Glad påsk och välkomna till Flink och Rutte, bladets handbollspodd som sitter mitt i den roligaste, härligaste tiden nu på handbollsåret med slutspel lite här och var, damer och herrar, Champions League, allt börjar dra ihop sig i Flink och det är ju gött ändå att det börjar hända lite.
Ja, verkligen. Vi sitter mitt i skiten. Nej, skiten är väl fel ord, men mitt i smeten och känns det verkligen som. Vi har ju bedrivit lite undersökande journalistik här som vi kommer återkomma till här nu på morgonen innan vi spelar in. Det är torsdag förmiddag ska vi väl tillägga. Ja, det händer mycket överallt i handbollsvärlden nu. Det är härligt.
Under onsdagskvällen så åkte två lag ut, säsongen slut, sommarlov, försäsong, vad man än vill kalla det. RIK som vi kanske trodde, RIK mot Lugi, trodde vi kanske skulle gå till åtminstone 4-5 eller 4 matcher i alla fall, kanske 5 matcher också. Men det tog snabbt slut, 3-0 i matcher för Lugi. Tre ganska klara segrar dessutom. Lite oväntat på förhand kanske när man hade sett de första matcherna så anade man väl lite var det skulle barka. Har du någonting speciellt du har noterat från matcherna eller reagerar du på någonting?
Att Tobias Thulin kanske inte så här långt på två säsonger är det kanske, eller han kanske stod för tre säsonger sedan, inte riktigt har övertygat i slutspelen. Vi ser ju honom som bakom Malmös målvaktspar så har han väl varit den bästa i ligan och den och är ju vår nästa stormålvakt tror vi. Men har ju inte hållit riktigt samma klass, inte i detta slutspelet, och om jag inte missminner mig nu utan att ha några, man får ju alltid på tafsen här om man har något litet fel och det har man ju ibland. Så när Erik åkte ut mot Sävehof gjorde han väl några bra matcher, men det var ju också ett antal matcher där Sandström vann målvaktsmatchen. Och nu har väl, det är väl Chava framförallt då väl som har den här säsongen nu i Lugi, eller den här, i det här slutspelet, överträffat honom. Och vi vet ju vad målvakterna betyder, det har vi tjatat mycket om. Ja, men om man då ser att, det, ska vi inte påstå att Thulin har varit dålig, men sett till vilken nivå han har hållit bitvis i ligan och trots allt den status och de förväntningar som finns. Så nu är det är inte Thulins fel att Erik åker ut, det är inte så jag menar. Men han hade ju behövt komma upp på sin högsta nivå så hade det ju kunnat bli mer match för det.
Precis, jag kollade lite statistik där igår. Chava hade ju faktiskt vunnit alla tre matcherna procentmässigt igår. Efter matchen igår hörde jag någon intervju där på, det var på Facebook tror jag. Han sa att han gjorde en av sina bästa matcher någonsin i Lugi. Så att han har ju toppat formen onekligen. Men det är ju Lugi, de är ju alltså, de har ju spelat, nu har de ju tagit 0 poäng i den här OF-gruppen där. En rätt tuff grupp med Berlin och Nordlanders Helvetia, eller hur man säger det där. Men Haxnér sa ju det, de har varit helt avgörande de Europamatcherna för att få in den här hårdheten och tuffheten i, alltså, när det krävs liksom i ett slutspel. Och det är ju det som krävs. Där har väl inte riktigt RIK varit i de sekvenserna eller matcherna man har sett.
De har väl inte den erfarenheten överhuvudtaget nästan i Reversley. Någon spelare där. Ja, Tobias Romain Johansson har ju varit i Sävehof, så ju. Men annars är jag med risk att jag missar någon, så är det inte riktigt än. Jag menar, i Lugi har du ju ändå några spelare som var med redan i när de var ju alltså fram i SM-finalen. Jakob Wickman Mode till exempel, Evelin Nemanja, även om han inte spelar så mycket nu i år, så är också, han är ju med i truppen, han är ju assisterande tränare och så där finns ju lite en annan erfarenhet.
Man kan ju säga det, Lugi har ju visar ändå att, alltså betydelsen av försvarsspelet som för, om man tittar på målvakternas insats. Man har ju på de senaste säsongerna man har haft Espen Christensen, gjorde succé, lämnade för proffsspel. Torbjörn Bergerud, succé, lämnade för proffsspel. Och nu Josef Kavar som kanske lämnar för proffsspel, inte nästa säsong men framöver. Det är väl inte helt osannolikt. Det är ju ändå, man ser där som nu hade du en grej med att Rickard Frisk lämnar Alingsås och att de plockar in Niklas Kraft då från OV. Som Kraft, det känns som att han länge har haft en sån här inneboende potential men kanske stått i fel lag på något sätt med Visst, i Malmö bra försvarsspel, men där hade han ju Beutler framför sig så han fick knappt spela någonting där. Så att om han kommer till Alingsås med ett bra försvarsspel så kanske det lyfter för honom, som det inte riktigt har gjort i OV, där han inte riktigt har fått den hjälpen direkt den här säsongen.
Nej, nej, precis. Och Kraft var ju U-landslagsmålvakt ihop med Thulin faktiskt. Och då på den tiden tror jag nästan att jag trodde mer på Kraft, om jag inte missminner mig. Sågs ju som en av de största målvaktstalangerna, om vi går tillbaka då när han var i Sävehof. Alltså killen, det blir ju hans fjärde elitserieklubb eller ligaklubb. Nej, det är till och med hans femte, va? Nej, han var, jag skrev om det där igår eller i natt. IFK Ystad är ju fostrad, jag tror att han spelade i elitserien för dem. Men där är han fostrad, det är ju trots allt en handbollsligaklubb. Så gick han till Sävehof, där han var. Och sen gick han till Malmö, och sen gick han till OV, och nu går han till Alingsås. Det är rätt snabbt marscherat på 24 år, nyss fyllda 24.
Ja, det får man säga. Ja, men det, ja, att det kan liksom lyfta nu då, för det försvarets betydelse fick vi inte annat, om inte annat, veta av Linus Persson efter Malmös seger mot, en av Malmö seger mot Sävehof där efter förlängningen. Det var inte alls så att det var Beutler som hade gjort någon stormatch, utan det var ju försvarsspelet som,
ja,
som allting handlade om.
Men det var ju ett skämt.
Ja, men det var kul.
Det var kul, ja, ja, absolut, absolut.
Annars var man ju mest nyfiken på RIK där efter när de skulle åka ut, om Jasmin Sutta, tränaren, skulle ställa upp i någon Seymour-intervju efter matchen. Efter fjolårets lilla snackis där med den trivsamme Westberg som han lackade ur lite på när de hade åkt ut.
Jaha, ja, det minns jag inte riktigt.
Kommer du ihåg det? Han sörnade till där.
Kan du någonstans just nu ändå glädjas åt att det här RIK-laget har gjort en ruskigt bra säsong, eller försvinner allt det i och med förlusten?
Vad menar du med bra säsong?
Ni har gjort en bra handbollsliga med en bra placering, gjort många bra matcher, spelat bra handboll. Det är det jag menar. Finns det någonting positivt att ta med sig trots att ni åker ut? Det är min fråga.
Nej, känns det som att vi kan ta med oss någonting, tycker du?
Ja.
Ja, ja, bra. Då gör vi det.
Men det tycker inte du?
Ja, det är väl nu det gäller. Eller jag, nej, har jag missat någonting
helt,
där?
Ja, du är helt rätt i.
Men Sutta ställer faktiskt upp.
Du börjar titta framåt här nu redan, eller ska du vara förbannad ett tag, eller vad är det som gäller nu för dig?
Nej, jag är aldrig arg, så det är bara att gå vidare.
Med glömmen i ögat.
Det var det väl tyngre i fjol när de hade 2-0 och 7-måls ledning med 10 minuter kvar eller någonting.
Ja.
I den tredje, det var något sånt helt otroligt.
Nej, nu har du väl... Han måste ju ha känt det på sig var det här skulle landa, särskilt efter de två första matcherna då, där det blev klara förluster. Det blev det ju även i den tredje. Men Lugi känns farliga. Jag tror att de kan gå, det tror jag det kommer bli Lugi i Malmö nu i semifinal. Och det kommer bli minst tre riktiga omgångar alltså.
Det blir kul också. Jag tänker på Petersen där som hade sin för ett år sedan då, eller var väl bland de sista seriematcherna då, eller ja. När han gick till attack mot Lugi där, för att de bara höll på att snacka en jävla massa, och att det satt junior på bänken som aldrig spelat en elitseriematch och trakasserade honom när han sprang förbi och tyckte han var smal och hade ful frisyr och allt.
Så svarade han med att dra, vem var det?
Paradis.
Paradis rakt i planeten.
Ja, ja. Nej, han sa att han blev inte provocerad att göra det, så att det skulle inte kopplas ihop med det andra, menar han. Ja, det kanske vi kan damma av om det nu skulle bli så. Du tror ju att Kristianstad, som vi väl kallt räknar med, vinner ju ett guld när det återupptas, att de väljer Alingsås eller Ystad.
Jag tycker att jag har lärt känna det här Kristianstad-laget, eller Lindgren, så pass väl att jag har på fötterna här 99% säker på att de inte kommer välja Lugi.
Nej, men så är det nog. Jag tänkte på, för jag pratade med Petersen, var det inför den första slutspelet? Ja, skitsamma, eller om det var efter den första var det kanske, där han... Det var ju då när Ystad hade tagit ledningen upp i Alingsås. Då sa ju Petersen, om vi går vidare så kommer säkert Kristianstad att välja Ystad. Nej, välja Lugi, och så får vi Ystad som vi har så jävla svårt för. Så, så han ville inte ha Ystad i det läget. Men, det är inte säkert att det blir Ystad heller.
Nej, om vi bara tassar vidare där då. Alingsås förlorar första hemmamatchen. Nu har de vunnit två raka. Jäkla härliga matcher där. Vi närmar oss den här shootouten som du gärna vill ha.
Ja.
Två förläggningar har vi fått nu.
Ja, du vill ju ha den också för att se vilket fiasko du tror att det blir. Och sen kunna säga vad som var det.
Ja, faktiskt. Innerst inne så har du nog rätt i det faktiskt.
Ja, jag har det. Ja.
Bara utåt man liksom sitter och bara, nej, jag vill inte se den här jävla shootout. Men ja, kanske ändå att man vill se förvirringen bland publiken. Och jag pratade faktiskt med Ulf Schäfert igår inför Kristianstad handboll ska möta Lugi här nu som ikväll när vi spelar in. Frågade om han hade tränat någonting på shootout och det hade han ju helt missat att det var shootout, så det hade han inte gjort.
Han hade inte koll på det.
Nej, det är det jag menar. Folk vet inte.
Nej.
Alingsås, Öystad annars då. Det vi snabbt kommer att tänka på är ju William Andersson Mobergs avgörande där med någon sekund kvar. Född 0-0 hjälte. Ja. Han som sköter sista spelvalen där när det drar ihop sig. Det är ju imponerande.
Verkligen. Jag såg väl matchen från minut 50. Jag var på handbollsträning innan dess. Jag måste alltid be om ursäkt för jag har inte sett hela matchen. Och så är det,
ja, det är
bra att säga att man har varit på handboll. Träning och i och för sig. Och fram tills dess så tror jag kanske typ 55 minuter någonting så hade ju inte William Andersson. Alltså det är så långt namn också så man har ju lust att bara säga William.
Vam kan du säga.
Vam, ja. Inte gjort något mål. Då satt han ett i slutminuterna och sen gick det ju då efter Borgstedt. Jäkla Viljemål han kvitterade där i slutsekunderna av ordinarie tid. Och sen gjorde ju då Vam.
Vam, vi kan inte säga Vam. Det är ju vitt och ariskt motstånd.
Ja, det är kanske inte så bra. Moberg.
Wham kan vi säga.
Wham, ja. Tre mål i förlängningen och bland annat det sista avgörande då med 4-5 sekunder kvar. Och han styr ju spelet och jag är imponerad, fyllde 18 häromdagen och bitvis av det jag såg så var det ju en annan 0-0 som gick mitt i Ystad IF även om han inte hade lika stor roll, Ludvig Hallbäck. Lade ju bland annat straffarna där, någon straff i förlängningen, stort förtroende där också får man ju ändå säga. Kul att se, utan att putta oss in i diskussionen till ett svaghetstecken för handbollsligan. Jag tror det snarare handlar om att vi har en otroligt lovande kul där med den generationen som har tagit sig fram redan. Vi kan återkomma till den generationen lite grann kanske, men William Andersson Moberg i alla fall, jag tror, jag vet vart du vill komma lite grann genom att nämna honom direkt. Så la jag ut en tweet där när jag hade sett matchen klart, hyllade honom. Och skrev att och honom släppte Sävehof inför förra säsongen. Vilket var fel, det var inför denna säsongen. Det fick jag snabbt veta.
Och det skrev du samma kväll som Sävehof hade åkt ut ur SM-slutspelet.
Absolut.
Och då tänker man, aj.
Ja, det så tänkte du direkt. Jag är ju för nej då, utan nu kommer ju Sävehof-maffian här då. Och det dröjde inte länge. Från att det kom att de inte alls, det handlade om pengar var det någon som sa och de släppte inte honom liksom, utan och så fick jag en version som nu, ja.
Vi kan ju säga att den här övergången har ju varit på tapeten tidigare och det har ju varit ganska uppenbart att det, oavsett hur det har varit så har det stått ganska tydligt att det är en rätt känslig historia.
Ja, men det är det ju. Jag fick en version som jag faktiskt låg ut där då, för det är lite, det var inte för, det är liksom inte för att provocera, men det var rätt givande, för att då får man lite, sen så får man ju själv vara beredd om att man lägger ut, då får man ju ge sig in i det på något vis, men ibland är det lite grann för att få lite olika, ja men det, hans farsa gick ut direkt och skrev vad stämmer inte, men sen ville han ju inte gå vidare. Peter Möller med några smileys visade ju också att det stämmer inte, men han ville ju inte ge den rätta versionen när jag frågade efter den, eller hans rätta version då. Det är många hänvisade, ringer Anders Eliasson. Då var klockan 10:12 när vi var framme vid det läget, så att det var lite för sent kände jag. I och för sig kom jag på sen att de satt väl kanske i en buss eller hem från Malmö, så det hade kanske gått, men jag väntade till i morse här nu och egentligen för att försöka reda ut mer av ren nyfikenhet, inte för att, ja, i slutändan då för att kunna få med det i podden här. Vi får se om det blir en artikel, men det var liksom inte min tanke då. Och jag tycker ändå, alltså jag gjorde också den kopplingen att där åker Sävehof ut efter gjort en svag säsong, och så har de Sveriges kanske, det var han ju redan när han var i Sävehof, och det har han väl varit sedan han började spela handboll i princip, en av de 2, 3, 4 bästa i sin årskull. Han lämnar Sävehof för Alingsås, och är sen jättebra i Alingsås. Inte i, rakt igenom hela säsongen, men har ju fått mycket speltid och en allt större roll, inte minst nu i slutspelet. Så det var väl en lite intressant koppling ändå. Mm. Och ja, till saken då, så att nu har jag ju pratat här. Jag ringde Eliasson, han svarade inte, skickade sms. Jag var beredd att släppa allt för att få prata med honom. Och kan höra av sig småningom. Men jag ringde...
Du släppte ju den här podden bland annat.
Ja, precis. För att jag bad hon ringa innan 9:30, för det var då vi skulle börja spela in. Och sen när hon blev 9:30 så sa jag, du kan ringa när som helst, jag är beredd att släppa allt för att... Och det hade vi börjat, och han... vi hade börjat snacka, tror jag. Och han... då ringde han. Men den första jag ringde, jag kan nu ta det. Och nu snackar vi här totalt sett, har jag väl pratat in 45-50 minuter med de inblandade. Så att allt kommer inte komma med här nu, för då blir det väldigt långrandigt. Och jag kommer inte komma ihåg allting heller, exakt hur det sades. Men vi kan ju ändå försöka i runda slänga dra vad som sades.
Jag lyssnar med stort intresse.
Ja, jag fick tag i William först. Ringde och väckte honom strax efter 9. Han såg verkligen, det både hörde man och det medgav han. Och då har han väl all rätt att göra efter en sån match. Kan han väl få ta lite sovmorgon, William. Njuta lite.
Det är härligt att bli väckt dagen efter man har avgjort en semifinal och fråga, vad fan gick du till Alingsås för?
Ja, precis. Kvartsfinal var det.
Mm. Ja, kvartsfinal. Mm.
Ja. Och han, det är väl inte hans kanske favoritämne att prata om, det är möjligt. Men det handlar mer om att jag var genuint nyfiken. Och när jag ställde frågan bland annat, jag ska inte säga, men ja, kanske på ett vis är jag lite ute efter att se om jag hade rätt i min tweet att Sävehof släppte honom. Det får jag väl lov ändå säga var en grundtes. Eftersom jag fick så mycket mothugg på det, så var det ändå det som väckte nyfikenheten. Och när jag frågade honom, alltså han säger ju att han gick till Alingsås för att det första han säger, och det har jag sagt tidigare också, att träningsmöjligheterna är bättre där. Du får en annan hjälp med träning och så. Det är väl också ett litet underbetyg kanske till Sävehof då. Eller handlar det om att man är uppe i ett A-lag då när han gick till Alingsås och inte... Man kan inte få samma möjligheter om man är i B-laget så att säga i Sävehof. Men jag ställde frågan, vad gjorde de för att hålla dig kvar? Och då svarade han ingenting. Och jag frågade, inte det är lite konstigt? Det kan man tycka, det är lite småmärkligt. Det var väl liksom i stort sett det, och att de hade de, så pratade inte mer, eller försökte de inte göra någonting eller så där. Vi skulle ha ett snack efter SM, sa han, om det sen var junior SM, det vet jag inte, men det blev inget. Och jag pratade med då hans pappa Jesper, som har varit i Sävehof i många år, spelat där, har varit målvaktstränare både för damerna och för pojkar och så. Och för övrigt lämnade också Sävehof efter förra säsongen. Det kan man också kanske dra några växlar av att det har varit lite grann infekterat trots allt. Grejen är ju att alltså, på någonstans fick väl Alingsås veta eller förstod att William Andersson Moberg, som då var skulle bli första års junior, inte skulle få ett A-lagskontrakt. Och då ringde de, precis som de hade gjort med Sandberg, Tobias Sandberg, jag tappade förnamnet där, och Samuel Lindberg något år tidigare. De var väl kanske inte förstås junior. Lite samma situation, då hugger jag Alingsås på de här, för de vet att Sävehof, de har inte en policy, jag har kollat med Lisa, de har inte en policy i klubben om att inte ge A-lagskontrakt till förstås junior, men de har aldrig gjort det. Och där blir det ju lite grann, plus att de har ju, det är ju många som ska komma upp och så i Sävehof, och de hade många nymetsspelare. Norrmannen Aga där var värvad när detta hände, det sa William. Eller om det var hans farsa som sa det var ju redan klart. Han såg ju ingen möjlighet att, han skulle inte få något A-lagskontrakt. Alingsås erbjöd honom det handlar ju inte så mycket om pengar. Och hans farsa sa väl det också, att om du väljer det så lär det inte bli så mycket spel i handbollsligan i A-laget. Men däremot får han ju vara med och träna med A-laget. Sen har det ju blivit mer spel än vad man kunde tro. Det har väl lite med skador och sånt att göra. Aliaba var väl skadad ett tag. Men han har ju tagit chansen onekligen. Sen pratade jag då med Eliasson. Och han gratulerar William. Det blev ju helt rätt för honom. Och hade han varit kvar hade han inte fått den här chansen. Det säger Eliasson. Han hade tanke på att spela i det här SHF, heter det väl fortfarande. Alltså farmarlag. Mm. Och de har som sagt ingen policy om att det inte ger. Men de har aldrig gjort det. Och han hade inte fått den möjligheten här. Sen förstod jag också att det var känsligt och det finns en ska man kalla det bitterhet eller lite så mot Alingsås, så att de hugger på de här allt yngre spelare och så. Så det, men det är väl allmänt känt ju att det är inte Sävehof så glada för. Sen så har ju Eliasson helt klart en, det är ju lätt att säga i efterhand att det blev rätt, att Sävehof gjorde fel som inte försökte göra mer för att behålla honom. Men alltså det är ju med facit i hand, och det är alltid lätt för sådana som mig till exempel då att, och det är jag helt medveten om. Men med facit hand kan man ju säga att det var ett felval. Att de trots allt släppte iväg honom. Att de kunde ju ha gjort mer. Sen så säger Lesson, och då har han också rätt i, att det finns ju de som går iväg och som inte. Men det är ju aldrig de vi uppmärksammar. Utan vi uppmärksammar ju bara när man kan tycka att Sävehof eller den typen av klubbar gör felval. Alltså MFF har du i fotbollsallsvenskan. Det finns ju massor med spelare i Superettan som ta sig fram. Å andra sidan så vinner ju MFF SM-guld år efter år. Då är det ju svårare att säga att de gjorde fel också. Här har vi ju grejen att Sävehof, jag menar, det här hade nog inte varit en så stor grej om Sävehof hade varit fram i en semifinal nu och varit ett eller två år i serien.
Nej.
Men
de har ju haft en del spelare de senaste säsongerna då, där de liksom har gjort grundjobbet, utveckla spelare, men sen inte riktigt fått ut det i det egna laget liksom, utan att de har släppt iväg spelare som sen har slått igenom, så att de har själva inte kunnat utnyttja sitt grundjobb.
Kapitalisera, nej precis. Sen ska vi säga att William Andersson Moberg var ju bara 3 år i Sävehof. Han är ju inte, och var ju redan då kanske den största talangen i sin årskull, va? Så att det är ju inte en ren Sävehof-produkt heller, men det är klart, de jobbar ju med honom i de här viktiga åren där ju. Pojkar B, pojkar A. Ja, jag ska inte det är ovanligt att reta folk om jag skulle göra det, men jag gör ju det kanske indirekt. Jag säger att jag ska inte slå mig på bröstet, men nog fasen är bilden när jag pratar med alla inblandade att Sävehof släppte iväg honom.
De var i alla fall inte beredda att göra det som krävdes eller erbjuda honom det som krävdes för att få honom att stanna. Alltså så nej. Mycket trodde de inte på honom, uppenbarligen.
Nej, det är nej. Det gjorde de inte, och de tyckte inte att det fanns plats för honom så tidigt. Och har nog som sagt ingen policy, men har grundtanken att de får vänta lite längre i Sävehof. Att man får göra något år när man är så ung i farmarlaget.
Sen kan man ju tycka vad man vill om det här med att man värvar spelare i allt yngre åldrar. Vissa gillar inte det. Jag har väl inga problem med det egentligen, att man gör så. Det är så det funkar när de ska välja skolval och annat, så är det klart att man approcherar allt yngre spelare. Men det, visst, jag förstår ju att det finns en annan åsikt också, att de som gör det utvecklande jobbet, att de inte, dels får de inte tillräckligt med betalt, det är ju ytterst små summor i de här utbildningspengarna, och att det liksom handlar, att de unga spelarna får ju sämre och sämre tålamod också, känns det som, att i vissa fall är man kanske inte beredd att göra de här hundåren, utan man vill liksom hoppa över det jobbet och rakt upp i A-laget. Det har man ju sett inte minst här då, där jag befinner mig i Kristianstad.
Mm. Nej, men så är det, och det var ju Eliasson också medveten om, att de, det sa han, antydde eller sa, att de får kanske tänka om lite grann i framtiden. Just på det här, alltså att unga inte har samma tålamod som förr, att andra klubbar plockar spelarna tidigare, lockar dem tidigare. Så att, kan väl, känslan är ju att det mycket väl kan bli en förstorsjunior som får ett A-lagskontrakt redan här nu nästa säsong eller så. Sen så vet jag inte riktigt, du har ju Simon Möller då, Peter Möllers där assisterande tränarens son, är ju också 0-0 och står i mål. Vad han har för kontrakt glömde jag faktiskt fråga Eliasson, men sen kan det ju vara speciellt också när det gäller målvakter, och kanske man också kan göra, alltså det är ju lite vad det finns för hål mer att fylla. Mm. Onekligen så var det ju många Nimet-spelare har de ju gått om Sävehof. Man kan ju tycka att de medan har lite för många, att de nästan går runt på för många. Det var ju så också att på tal om det med erfarna spelare nu, och nu har de inte fått den. Jakobsson har ju varit skadad i princip hela tiden, och Larholm har ju inte, men det har vi sett så många hemvändare som inte har varit så bra som man trodde kanske, eller så outstanding som man trodde att de skulle vara. Eller jag menar lite grann också att hur vi än gör så gör vi fel. De hade den här laget som tog SM-guld 2012-13, man var det 12 va? Trots vann med 13. Mm. Ja, det var nu 11 och 12. Det var många som blev proffs sen, va? Det var väl den svängen med Stenbäcken, och det var kanske även Jakobsson. Jag kommer inte ihåg alla olika generationerna. Då valde de att satsa ungt, Sävehof. Fick några, hade väl några svaga år. Och sen nu så sökte de då liksom komplettera med erfarenheter. De försökte göra nu då med lite hemvändare och Larsson på linjen och sådär. Och då menar han, ja, då så blir det fel. Ja, det är inte så lätt.
Nej.
Men det ska det inte vara heller i en stor klubb som Sävehof. När en säsong när de misslyckas så är det väl inte så konstigt att vi tittar på vad som har gått snett.
Ska vi säga att vi släpper Wham-diskussionen där, och så kan vi gå vidare på Sävehof. För det har ju varit en jag vet inte fan om jag har varit med om en så udda säsong på något lag någon gång. Om vi tar en kort liten tidslinje. De började alltså på upptaktsträffen där den generella diskussionen var att de skulle ju vara topplag, de skulle utmana, var det laget som skulle utmana Kristianstad den här säsongen med sina värvningar, med Johan Jakobsson då som affischnamn. Sa själva att de skulle vara topp tre och ville vara med och utmana om finalplatsen, guldet kanske. Började ju svagt. Fortsatte svagt, och vi andra satt liksom bara väntar på när ska det lyfta. Lyfte aldrig riktigt. Robert Wedberg försvann, Stockenberg, Eliasson tog över. Började ju längre där, när det längre och längre tid som gick, så började de väl se sig själva lite som, de var en outsider, de lyfte inte i tabellen. De bytte liksom skepnad lite där, bytte självbild, och från att vara en guldutmanare så var de outsider, dark horse i slutspelet som ingen skulle vilja välja. De skulle bli livsfarliga där, och Kristianstad var rädda för Sävehof som inte valde dem. Och Stockenberg gick ut och svingade vilt, hånade allt och alla som hade skrivit negativt om dem tidigare under säsongen. Tiden tas i mål hette det, och nu har ju tiden...
Skrev ju Stockenberg.
Mm.
Det var hans mantra nästan.
Och nu har ju tiden tagits i mål, och då står vi alltså med ett lag som skulle vara guldutmanare, som kommer åtta i tabellen och går ut i tre raka matcher i kvartsfinalen, och då utan att ha mött den stora favoriten och Kristianstad. Det är väl i mina ögon fiasko, är väl inte, är det för hårt?
Nej, jag tycker inte det. Jag så värjer mig för ordet fiasko, men jag tycker att det är berättigat. Vi måste se till vilka förväntningar som fanns, och sen så kan de kommer, alltså Sävehof kommer dragandes med att de har haft skador och sådär, men skador tillhör, alla lagen har haft skador. Malmö har haft, visst, nu gick väl Månsson sönder redan under förra säsongen, men har haft sin spelmotor som har varit viktig både framåt och bakåt, skadad hela säsongen till exempel. Alltså alla lagen har ju haft problem med skador, det har Ystad också haft. Och
jo, men det jag menar är också att de hade ju, när de hade fullt lag så gick det inte så mycket bättre.
Nej, Jakobsson har väl aldrig riktigt varit inne i det förrän, han var ju skadad även på hösten en hel del. Direkt i början, så han hade väl någon period. Men jag håller med dig, det är ju alltså, när de i princip hade fullt lag så lyfte det inte då heller.
Jag har liksom...
Så sett till förväntningar och förhoppningarna som fanns, så är det kan inte bli något annat än ett fiasko.
Jag har lite svårt att förstå det här med det är livsfarligt att gå ut så när man å ena sidan tiden tar sig mål, å andra sidan så bara för att de hade vunnit några matcher i handbollsligan så var alla som hade kritiserat dem helt fel ute och de skulle minsann visa. Och sen om man inte riktigt lever upp till det, man faller ju liksom på eget grepp.
Ja, fallet blir ju högre också. Jag tror ju att till en viss del den, alltså domen mot Sävehof blir ju hårdare när med den svansföring framförallt som Stockenberg som huvudtränare har haft då, så fallet blir högre. Jag tror man kan koppla till det en viss skadeglädje som nu också finns i handbollssverige, som det alltid finns när det går dåligt för storklubbarna IFK Kristianstad och Sävehof framförallt, för det är de två största klubbarna i Sverige, det är de som har som störst budget på många sätt, även om då Sävehof ska ha ett omlag och allt sådär. Så de har ju en större omsättning tack vare Partille Cup, det har vi tjatat om många gånger. Än vad Kristianstad har till exempel. Så har de inte samma vinst som Kristianstad, de har kanske inte riktigt samma kassakista. Men de sitter ju på, och deras fantastiska, vi ska inte, visst, det är många som tycker att vi har kritiserat Sävehof hela, och det har vi gjort med rätta, men vi har ju också hyllat dem för deras fantastiska talang. Arbete som de har gjort framförallt på här sidan, på damsidan är det inte så mycket bevänt med den längre, det är inte många egna produkter kvar nu längre i där va? Så att
så läser man att de avslöjade Malmö och hotade dem och de var bättre nu än vad de var tidigare under säsongen, men vänta, i slutändan, visst en match gick till förlängning, men i slutändan så tittar man resultat, alltså det handlar om resultat och jag vet inte om jag tycker att de har sett så mycket bättre ut heller under, dels under våren och nu under slutspelet, än vad de gjorde från början.
Nej. Och det jag kan sakna är ju lite du och du som satt ordet här innan när vi pratade innan vi drog igång självrannsakan. Alltså lite mer, vad ska man säga, större besvikelse, mer jävla namma någonstans, även nu i efterhand när man har åkt ut. Alltså det är liksom så här, ja, men vi är rätt nöjda, vi skakade ju Malmö, men är inte kraven högre på Sävehof? Har kraven sjunkit från att vara en utmanare till Kristianstad och en nästan ska jag säga solklar tippad tvåa i serien till att kraven är så låga som att de inom citationstecken nöjda med att ha skakat Malmö? Där kan jag sakna någonting. Jag tog upp det med Eliasson också. Han säger att vi är besvikna och så. Men det kan ligga någonting i Sävehofs DNA lite grann någonstans kanske. Jag vet inte. Man har ju vunnit mycket både på dam och här sidan. Man ser in i många år och vann SM-guld och var med där framme. Gjorde ju aldrig något fiasko på något vis. Och jag vet inte att det här är ju en favorit som faller. Sen fattar jag också att det, bortsett från hos de flesta i Sävehof, förutom Stockenberg, så har det väl kanske ändå sjunkit in under säsongen att vi är inte bättre just nu och sådär. Och att det är klart efter 0-2 så är det ju ingen chock att man förlorar med den tredje matchen borta i Malmö. Det är ingen skam att åka ut med Malmö, det är ju inte det vi menar. Men hela approachen till uttåget tycker jag är lite... Ja, lite märkligt faktiskt. Nu är frågan, vad händer i framförallt på tränarsidan till exempel? Jag frågade Eliasson om det också. Vem tränar Sävehofs A-lag nästa säsong? Då svarar han att det ska vi sätta oss ner efter påsk. Vi håller på att titta på det, ska sätta oss ner efter påsk och ta tag i det. Och då ställer jag frågan, det blir inte Stockenberg med andra ord. Vi ska sätta oss ner efter påsk och prata om det. Och så frågar jag om Jonas Larholm kanske var ett alternativ. Och då sa han, men jag har ju svarat på det. Nej, så det har du inte. Nej, men vi kommer att sätta oss efter påsk och prata om det.
Det hade ju på andra sidan varit lite spännande om Larholm.
Ja, han är ju tränare eller lärare, eller vad man kallar det på handbollsgymnasiet. Vill och ska bli tränare. Han har en hyfsat bra lön, antar jag. Jag vet inte vad han tjänar, men det bör vara helt okej, såklart, med handbollsliga mot mätt. Känns som man skulle kunna få ut mer ur Larholm, kanske. Menar jag, alltså, om man ändå betalar honom så få ut mer av honom än bara på plan. Sen vet jag inte om han är rätt man att vara tränare. Det känns ju inte som att det kanske skulle bli...
Det har blivit mycket mini-handboll på träningen.
Ja. Alltså det kanske inte hade blivit, i varje fall utåt, mer jävla anamma på något vis. Det, man har ju någonstans, det är klart att det är en jättevinnarskall och tävlingsmänniska, annars tar det inte så långt som någon har gjort. Men utåt har han ju aldrig framstått som det.
Nej, en handbollstänkare.
Ja, men det är det ju.
Ja, det är ju så, Flink. Jag har ju mina spröar ute i sociala medier hela tiden. Och jag har fastnat lite, egentligen har jag tänkt på det hela säsongen. Det är ju folk från de olika klubbarna, om det är ledare, spelare eller på något sätt klubbledare, klubbchefer, sportchefer. De flesta, eller många av dem, finns ju ute på en eller annan social media, om det är Twitter, Facebook eller Instagram. Och det uppstår, då och då uppstår det små guldkorn med små hugg mot varandra. Eller små kärleksförklaringar för den delen. Och baserat på det så har jag funderat mer och mer på det här. Jag vet inte om du också gillar sånt här, men vilka klubbar är det egentligen som baserat på de här små reaktionerna, de här små guldkornen, vilka klubbar kan man läsa ut gillar varandra och ogillar varandra?
Mm.
Förstår du ungefär vad jag menar? Var jag vill gå? Så jag har satt ihop en liten lista bara baserat. Det här finns det finns inga bevis för detta eller belägg egentligen, mer än min magkänsla.
Ja, den är så god som någon. Något belägg eller något.
Och jag vet inte ens om klubbarna själva inser vilka andra klubbar de tycker om och inte tycker om.
Nej.
Men innerst inne när de går och lägger sig och kanske drömmer sig in i det omedvetna, så är det så här. Och nu har jag gjort en lista på vi gillar ju kärlek i grund och botten, så nu har jag gjort en lista på de fem största kärleksförhållandena i svensk handboll.
Och det är intressant.
Svensk elithandboll. Ska jag börja?
Ja, gör det.
Då menar jag att Sävehof och Hammarby gillar varandra. Undermedvetet. Och varför gör de då det, undrar du? Jo, det är ju de två klubbarna som bar handbollen där några år.
Du hade Sävehof först ju, med Laholm och Kim. Och sen tog ju, med två raka guld, och sen tog ju Hammarby tre raka. Sen var väl Alingsås in emellan där och lite så. Och sen så var det ju då igen där med Sävehof ett par. Men jag kör på, absolut.
Och det baseras då, det är ju liksom storstadslag, även om Sävehof ligger i Partille kommun, är jag medveten om. Men det är storstadslag, de bar handbollen några år där, spelar Champions League. Hammarby hade mycket publik. Det var liksom viktigt för handbollen att det gick bra för Sävehof och Hammarby. Och där tror jag de har liksom en gemensam syn där. Jag tror att Sävehof har stor respekt för det Hammarby gjorde, och Hammarby är medvetna om att, och var också medvetna om det när de hade sin storhetstid, att det är Sävehof som har lagt grunden här för svensk handboll de senaste åren. Nu kommer vi in och skäl showen lite där. Och så tror jag också att Sävehof, de ömmar mycket nu för att det går så dåligt, alltså att Hammarby har så dålig ekonomi. Jag tror att Sävehof hade hellre sett att Hammarby var ett stabilt topplag. För det är bra för handbollen att storstadslagen går bra. Så jag tror att innerst inne gillar de varandra, Sävehof och Hammarby.
Bra.
På fjärde plats, om jag nu utgår från, hade Drott varit kvar i elithandbollen, så hade de och Redbergslid, de hade haft ett härligt förhållande. Det har de nog ändå. Kanske de största rivalerna historiskt, när de möttes i finaler och var de stora giganterna. Då tror jag inte att de hade så mycket till övers för varandra. Men nu ligger det mycket nostalgi här i potten. Och Drott och Redbergslid, de vet om att det är de som är de stora giganterna i svensk handboll historiskt sett.
Ja, de kan känna igen varandra, även om Erikos fall inte i närheten och Drotts på något vis. Men de kan känna igen varandra i varandra, så att säga. I den här nostalgiska och att, historien.
Jag tror att Eriko-baserna är de klubbbaserna i svensk handboll som funderar mest på vad var det som gick snett i Drott egentligen.
Ja,
och jag tror att de som var med på drottiden, de undrar, de tänker tillbaka med romantiska ögon, nästan vattnas i ögonen, och vilka härliga möten det var där när vi och drott, det var med sin handboll då vi möttes i bäst av fem.
Bäst av fem, ja.
Så Jari Hallbäck, han ville gärna gå tillbaka till bäst av fem matcherna också, för det var minsann då, det var på den tiden vi mötte drott i bäst, och vilka härliga möten det var.
Ja.
Jari Hallbäck är en av dem, han ömmar för drott oerhört.
Ja, det var bra.
Och sen har vi då tredje platsen. Alingsås och Guif.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Där är det mjuka världen som gäller. Där tar man hand om varandra. Där ska alla må bra. Framgången tillsammans. Plus då att vi har Christian Andersson, Guif-ikonen. Och Fransén, som verkar ju gilla varandra.
Ja. Andersson har tagit in Fransén i landslaget.
Båda står ju för det här. Det får vi ändå, det håller du med om. Båda står för mjuka värden. Det här handlar om gruppen.
Ja, sen Andersson har ju alltid haft en framtoning. Fransén var ju inte Guds bästa barn som spelare.
Nej, men nej, som tränare.
Ja, absolut. Mm. Ja, men det är bygga lag och sådär, absolut.
Jag kommer från lite mindre städer, båda två, och varit uppe och ändå varit i toppen av svensk handboll nu i några år, även om Guif kanske inte är där nu, men de har haft sina glansdagar de också. Så Alingsås, och då jag tror att klubbarna, inte bara tränarna, utan klubbarna har ungefär samma slags värdegrunder, baserat på min magkänsla.
Mm.
Är du med?
Ja, absolut. Jag sitter som på nålar.
På andra plats då?
Jag kan säga, ingen aning vad du ska komma upp med faktiskt. Det är jävligt spännande.
Här har vi då Kristianstad som ett av lagen. Och det är ju inte lätt att hitta ett kärleksförhållande med Kristianstad.
Nej.
Det, jag tror inte, det finns inget, ingen
klubb. Det finns klubb, inget, utan du har hittat.
Det finns ingen klubb förutom den jag har hittat som på riktigt, ärligt kan säga att de gillar Kristianstad.
Nej.
Det är jag helt säker på. De flesta säger ju såklart i media så här, Kristianstad, att man är liksom imponerande av arbetet de har gjort och så här. Men jag tror att när det väl kommer till krita, när de väl, alltså när de väl går och lägger sig innan de somnar och tänker på Kristianstad, så tror jag inte de får några snälla tankar.
Nej, då tar de fram en voodoo-docka på Nikolas Larsson och sticker nålar i honom.
De har liksom haft... De fick sin arena, de fick publik. De är liksom en uppstickare som kom från ingenstans lite när de kom upp från... Även om de har en historia och SM-guld och så här längre tillbaka. Så ses de nog ändå som fortfarande som en uppstickare. Jag tänkte på...
Men att de har, bara innan du säger det, att de har gjort det bra. Men de har ju ändå ingen konkurrens från någon annan elitidrott och lite sånt där. Är det inte lite sånt?
Ja, exakt.
Och den här publiken har ju alltid funnits där. Det är en genuin handbollsstad. Alltså någonstans där lite självspelande piano. Alltså att deras grundförutsättningar är bättre. Sen köper alla att de då har tagit det till en ny nivå. Men att de har haft det rätt så bra förutsättningar.
Det har varit lite räkmacka så jag. Självspelande piano, den har man hört mycket. Jag tänkte på de här Titanic-filmen. Den har du sett?
Ja, jo, det har jag.
Nu har du ingen aning om vad jag vill komma fram till. Nej, men de pratar om i Titanic så är det de som är nyrika, de som har fått pengar genom någon slags tur, genom sina män kanske som har gått bort och så fått mycket ärvt, mycket pengar. De är liksom inte lika fina som de som har jobbat för sina pengar.
Så finns det väl i till exempel i Djursholm också, där jag har bott för övrigt i lite källare när jag pluggade. Men det är ju gamla pengar och nya pengar lite så.
Ja, precis. Och Kristianstad har då nya pengar. Och det är inte riktigt lika fint.
Nej.
Men det finns då en klubb som Kristianstad har ett annorlunda förhållande till. Och
om jag får, får jag bara gissa lite. Ja, det är en skådklubb.
Ja.
Mm. Då är det Malmö eller Ystad IF.
Ja, det är absolut inte Ystad IF.
Nej, det är det kanske inte.
Klubbarna där, klubbcheferna, vet Jörgen Andersson och Nikolas, de hugger på varandra hela tiden. Där finns mycket underliggande ilska där. Hat kan jag inte säga, men där finns...
Nej, det var helt fel om mig. Ja.
Men Malmö har du helt rätt i.
Ja, det är det, ja.
Och det är inte bara för att de är de två bästa lagen just nu då, som de kanske gillar varandra så. Men jag tror att från Kristianstads sida så har man aldrig riktigt sett Malmö som ett hot. Det har varit alltså hot om framgångar och så, att man har mer tyckt att man har liksom velat att de skulle lyckas för att det är bra för handbollen om den skulle växa i Malmö.
Mm.
Att det liksom är bra för sporten. Och jag tror att de av den anledningen också unnar Malmö en framgång. Men bara om den framgången inte går ut över dem själva.
Mm.
Sen har vi då Simic-Beutler-bytet. Jag tror det fanns mycket, det var goda toner där, när, framförallt då när Simic kom till Kristianstad. De unnade Simic framgång här nu, för nu skulle han gå till en större klubb. Och, ja, det var härligt. Jag tror att Malmö är den enda klubben som på riktigt är imponerade av Kristianstad.
Mm, mm.
Och av den anledningen tror jag att Kristianstad respekterar Malmö. För Kristianstad vill ha lite respekt. De vill minsann visa att vi har gjort något bra. Vi har inte ett självspelande piano.
Mm.
Och sen då lite som en Malmö. Där är ofta mycket Kristianstad-folk när de möts i Malmö. Och Malmö, jag vet att något år, jag vet inte om de gör det fortfarande, men då erbjuder de IFK-fansen, om man blir medlem i Malmö supporterklubb, så fick man en öl och en korv till matchen. Till en billig peng.
Ja.
Så just det här att IFK-supportrar, jag tror att flera IFK-supportrar fortfarande är medlemmar i Malmö supporterklubb till exempel.
Ja.
Mm. Det var tvåan. Och så har vi då ettan. Mm. Kort motivering, men också det enda som är nödvändigt. Lugio och Ystad. Varför är då de? Varför gillar du dem varandra?
Mm, det frågar man ju sig.
El Clasico.
Ja.
Oj, de älskar att prata om det här El Clasico. Det är så här, nu är det Sveriges El Clasico.
Ja, ja. Och det förenas de med och lyfter den. Ja. Och då.
Det finns ju inget derby som är så tydligt. Alltså om man pratar fotboll också, El Clasico. Då vet alla precis vad det handlar om. Och i svensk handboll, El Clasico, då är det minsann Lugio och Ystad. De gillar varandra. Nu kör vi El Clasico här, gubba. Pumpa upp publikstämningen.
Ja, det är bra. Betala med El Clasico, har ju dratt den i podden. Det var ju någon annanstans jag hörde eller läste den. Om ett annat sånt El Clasico. Det var ju nere i Malmö, söder Malmö. Det var typ Höllviken och Vällingen, någonting sånt där som skulle mötas. Väldigt välbärgat område i utanför Malmö. I division typ 4 fotbollen. De kallar ju det El Överklassico. Det är oerhört kul, tycker jag.
Ja. Det var mer annars lite i Göteborgs.
Ja, jo, det var det ju. Men det är ju en, ja. Men det var ju El Överklassico. Riktigt bra epitet.
Jag pratade med en kollega igår om Kristianstad och Alingsås relation. Jag inbillar mig då att de gillar inte varandra sådär värst mycket.
Hur sa du? Alingsås?
Kristianstad.
Ja.
Och han menade då att den här rivaliteten började när Marcus Alm gick från Alingsås till IFK Ystad.
Mm-hmm.
Det var ju där runt millennieskiftet, tror jag. Är det något, kommer du ihåg hur den övergången gick till?
Nej.
Enligt då vad jag har hört. Detta är inte helt vidimerat. Men jag vet att det var en krånglig övergång och så här. IFK Ystad ville värva Marcus Alm. Alingsås krävde för mycket pengar. Men då hade IFK Kristianstad en slags klausul i kontrakt. Eller Alm hade en klausul där i kontraktet. Som gjorde att Kristianstad kunde köpa tillbaka honom. Från billig peng i sig. Och då när inte IFK Ystad kunde värva Alm från Alingsås. Det blev för dyrt. Så gick istället Kristianstad in. Tog tillbaka Alm. Och sålde sen honom vidare till IFK Ystad.
Mm.
Där började rivaliteten. Som står sig idag.
Ja, intressant. Är det plats 5 på din rivalitetslista? Eller hatlista? Nej?
Nej, jag har ju tyvärr ingen hatlista.
Nej!
Jag har bara kärlekslista.
Du har bara kärlekslista. Jaha, jag satt och väntade på hatlistan. Nej, förlåt. Men jag är mer
intresserad. Ja, men hatlista, det kan man ju ta Kristianstad och sen resten.
Utom Malmö då.
Men Kristianstad, Alingsås är ju en, gillar inte varandra. Kristianstad, Ystad. Klochefernas krig där, sociala medierkrig. Gillar inte varandra. Kristianstad Ligi, oj. Där är mycket som ligger och gror där också.
Ja. Alingsås, Hammarby är ju ett gammalt hatmöte. Varför inte, hur hette det nu? Men det går ju så här 10 år bakåt i tiden. Det minns jag.
Vad baserat detta? Det vill jag höra.
Nej, alltså riktigt hur det startade vet jag inte. Men en ingrediens som du kanske kommer ihåg är ju det här gömda tandskyddet.
Jag minns inte detta.
Nej. Ja, men det var 2009. Jag googlade fram det här nu. Ett knäck i Expressen. Då var det alltså semifinal 2009. I andra halvlek av söndagen, alltså fjärde semifinal, tappade Hammarbys Johan Pilefalk sitt tandskydd. Vad som händer därefter råder att dela mening om. Enligt Hammarby sparkar Alingsås Glenn Andersson, han kommer ihåg, undan skyddet och gömmer det avsiktligt. Alingsås menar att de trodde att tandskyddet var deras eget. Tandskyddsincidenten irriterade Hammarbys ordförande Stefan Garpo så mycket att han igår kallade beteendet för riktigt lågt och pinsamt för hela Alingsås i ett pressmeddelande som skickades ut till svenska medier igår, dagen innan den femte avgörande semifinalen. Jag tycker det är både osportsligt och osmakligt. Det är en desperationshandling. Är det så man ska försöka vinna matcher? Ja, jag vet inte, men Alingsås gick ju till då var ju Hammarby regerande mästare 3 gånger om. Han hade väl vunnit både 2006, 2007, 2008 och han vann ju Alingsås till slut.
I sådana matcher, i sådana semifinaler eller slutspelsmatcher man, eller slutspelsserier man vill ha när det händer sådana udda historier. Kristianstad, ja. Guif har ju med, det har väl tinat upp lite, men de hade ett kyligt förhållande där under många år när de möttes, ja, dels i den här klassiska semifinalserien 2012 när Kjellgard knockade Zachrisson i någon match i Eskilstuna där och blev väl avstängd. Och sen möttes de i EHF-cupen med något år senare där. Det blev stora siffror och jag vet att Zachrisson, det var någon när han skulle gå ut i omklädningsrummet efter matchen i Kristianstad, så var det någon i publiken som spottade på honom i huvudet på honom.
Ja.
Det var härliga möten också.
Ja, jag vet att när jag körde min sån här superenkäten så hade jag ju frågan vilka vill du helst inte ska vinna SM-guld. Det fick ju Guif alltid flest röster, minns jag.
Ja, de har varit hatlaget länge.
Guif. Trots det då Andersson som tränare, men det var ju Zachrisson och Tholin där, så det retar ju folk.
Ja.
Sävehov, Guif får ju också någonting där med någon upplåsbar Barbara och som hade med sig som skulle stod det med, att det var, det kanske inte ska ta upp här, sånt gammalt. Det skulle föreställa en av spelarnas mammor då. Ja, det var ju ändå lite, alltså någonstans är det ju lite halvt oskyldigt, även om det exakt var någon som bilar var då, så är det ju roliga saker.
Ja.
Ja, mycket trevlig lista. Det var verkligen trevligt. Alltså det var ju kärlek.
Ja, visst.
Och
visst
var det. Satt bara rätt på hatlista.
Typisk fällstidnings.
Ja, visst. Ja.
Champions League har ju spelats här både första och andra mötet sen vi pratade senast mellan Kristianstad och Flensburg. Det blev som väntat alldeles för tufft både hemma och borta för Kristianstad. 4-målsförlust hemma och 3-målsförlust borta. Och bortamatchen är ett förlorat med 3 mål väl helt okej. Okay, även om Flensburg nog hade ganska bra koll på läget där med tanke på utgångsläget. Du var ju i Kristianstad, Flink.
Mm.
Fick lite bra rubriker där om Champions League-haveriet. Reinecker Löven då framförallt.
Jag var lite tveksam om jag skulle dra det en vända till i Sportbladet som jag hade gjort en del på det med Pallika där innan. Men nu hade ju matchen spelats där och
resultatet blev som det blev också, 41-17 till Kielce.
Det blir ju en snackis och vann, får man ju lov att säga, bjöd på rätt bra citat kring det hela. Och, alla tyckte ju någonting om det, så att det var väl svårt. Det är klart man skulle göra det på sätt och vis. Så att,
Gällande Kristianstad så får man väl säga att de efterlyste maxprestationer för att möjligen ha en chans att vinna hemma. Nu var de ju inte nära någon sån här imponerande högsta nivå, varken hemma eller borta. Jag tror att det är rätt stor besvikelse i laget efter det här dubbelmötet. Helge var inte med, Ola för skadades ju i hemmamatchen och spelade knappt i bortamötet. Och han fick gå tungt, Lagergren fick ju gå supertungt hemma, och bortamatchen var han ju sliten, så det som. Inte riktigt med varken i huvud eller kropp.
Nej, så tas han ju väl, alltså jag menar, det är ju den bästa spelaren, det stora hotet, så i uppställda anfall, och det var ju Flensburg väl medvetna om. Så att han blir ju rätt hårt tagen så. Alltså, inte, jag menar inte att det var fult på något vis, va? Men det var ju rätt så mycket fokus på honom. Och han var ju den enda nästan som gjorde någonting i uppställda, i alla fall från 9 meter i den första matchen som jag såg. Jag såg inte den andra matchen. Men nej.
Nej, men det var väl problemet även i returen, att de har lite för få hot. När Olaf inte är med sitt skott, och Albin då kanske har en sämre dag, så är det inte Henningsson. Han är ju en tung fysisk spelare själv, och när han då ställs mot spelare som är ännu tyngre och ännu mer fysiska, så blir det rätt tydligt att han fick problem både hemmamatchen och bortamatchen.
Men något man ska säga är väl ändå Kapellins, nu såg jag inte, men han var väl bra igår också, va? I andra matchen.
Framförallt i andra halvlek var han ju, gjorde 6 raka räddningar där i början på andra, som ju de närmare sig där var ju bara två mål bak, och hade faktiskt flera chanser att bara gå ett mål bak när de märkliga tekniska fel bara kastar bollen helt ostörda rätt rakt ut över långsidan.
Och han var ju lysande i 45 minuter i första matchen. Så jag menar bara att det var lite grann därför han värvades ju, kan man väl säga. Alltså att de ville ha den typen av målvakter när Simic försvann, som skulle kunna gå in och vara avgörande i Champions League. Där får man ju lov att säga att Kapellin verkligen har levererat.
Där gjorde de en... Ja, med facit i hand så är det ju han som har hållit dem kvar långa stunder i de här, i det här dubbelmötet.
Nu räckte det ju inte, men jag menar där träffade man ju rätt. Man ville ha en som har varit med på hög nivå, etablera målvakt som skulle leverera i de stora matcherna, och det får man väl lov att säga att han har gjort.
Verkligen. Däremot så tycker jag, vi kanske pratar lite mer om Skjern senare, men den stora skillnaden där, som jag inte tycker att Kristianstad har träffat rätt egentligen sen Christian O'Sullivan lämnade där, alltså mitt nej i positionen har ju varit egentligen ett bekymmer länge i Kristianstad. De har liksom inte en Konradsson speltyp med så riktig blick, spelkänsla, blick för spelet, som har den här tajmingen som där han sätter andra i läge och skapar läge åt andra. De har haft, och Salvin var, visst han var väl lite den typen, men sen dess har de haft Hanisch, gjorde ingen succé, och Gunnar Sten Jonsson har ju absolut inte gjort någon succé, och Helge har väl, ja, han var bra i början men har mycket skadad, och har väl egentligen efter jul har ju inte han kommit upp i någon högre nivå han heller.
Nej.
Och jag vet, även när O'Sullivan var här så körde de ju, Olaf och Gudmundsson har ju gått mycket på mittnej också de här åren, och han är väl inte den mittnejen som jag tror de hade behövt.
Nej.
Alltså han har ju mycket skygglappar och för ögonen, och inte riktigt den blicken för spelet som exempelvis Konradsson eller andra mittnej har. Men det är många som
tjatar. Det är väldigt lätt att... Ja,
många som tjatar om att de velat ha hit Pioli, Josef Pioli till Kristianstad, och han Lindgren har ju, gillar inte de här, han vill ju ha tvåvägsspelare som kan spela både fram och tillbaka, men någonstans så undrar man inte det är vad de hade behövt, alltså en riktig sån, en klassisk mittnia helt enkelt.
Ja, för nu ser vi ju vad Jesper Konradsson har gjort i Skien till exempel.
7 mål seger mot Vesprem.
Ja, det var oerhört imponerande. Sju mål, det ska ju kunna hålla.
Ja.
För det, där snackar vi ju riktigt. Det är ju sin sak att vinna med 1 eller 2. Där man vet att Vesprem har liksom ett lag av samma typ som Vesprem, som vet att de vinner hemma med minst 3.
Ja, och de behöver liksom inte göra en maxprestation, för de vinner ändå med, de gör vad som krävs liksom. Men ja, med 7 mål så visst, Västfron kan mycket väl vinna med 10 hemma, men de måste liksom, de vet om att de måste göra en maxprestation för att de ska gå vidare. Ja. Och där tror jag de har satt rejäla grillor i huvudet på de här jättarna.
Ja, nu ska de ju först och främst, de ska ju slå ut dem innan vi kanske ska, men så här långt så är det ju en av de, skulle de göra det så är det en av de största skrällarna i skandinavisk handboll, Bragdor. Jag var ju, gjorde ju någon sån där lista där som Sävehovarna var ju inte så nöjda. De hade ju velat in någon, vad var det? De hade vunnit några matcher i Champions League. Nej, i Challenge Cup när det var översvämning på Balkan, va?
Det var mycket bortamatcher,
ja.
Därför
ja, det var 3 raka bortamatcher. Men nej, det, och att de hade slagit Kiel i en gruppmatch som de inte behövde. De blev ändå 2 och Kiel vann ändå och sådär. Så, men vi har väl sparkat direkt på Sävehof kanske. Men det jag skulle säga var fall att det var ju en match nu i Skjern, och som bara som match betraktas så är det ju jag vet inte, det är, men det är nästan på drott Barcelona-nivå.
Ja, så skulle de slå ut dem så får man väl det får man ju verkligen säga att det
för visst, man kan säga Skjern, du har Bjarte Myrhol och de har liksom kunnat värva spelare som Jesper Konradsson och sådär, men jag menar det Drott hade då värvades det ju inte alls på samma sätt, och då hade de ju en, de hade Ola Lindgren med flera i laget, alltså det var ju ett bra, riktigt bra lag, får man ju lov att säga, på den tiden.
Och det man såg med skillnad, Skjern, lät man jämföra med Skjern och IFK, de båda lite mindre lag i mindre klubbar som mötte storlag. Det, Skjern, de har liksom, alla visste exakt vad de skulle göra. Som Marcus Olsson till exempel, det är ingen, det är inte den skickligaste spelaren i världen. Men han håller sig till det han ska, inget kladdande, inga bollar som går ut över sidlinjen, märkliga idéer han får för sig. Han gör det han ska. Och blir liksom bästa målskytt i matchen. Och man låter liksom Konradsson sköta hela spelet. Mm. Och ja, det var liksom Söndergaard, Konradsson, Olsson. De spelade väl i stort sett 60 minuter. Inte massa byte, utan de körde fullt ut på det de trodde på.
Mm. Men i landslaget platsar de inte.
Nej, och det är ju, vi har pratat lite om Konradsson framförallt, jag tycker att det här var väl bästa, tydligaste beviset på att man verkligen borde vara med i landslaget. Vad ska han göra för att komma med i landslaget liksom?
Nej, kanske framförallt för att Olsson ser det ju, liksom, han har ju sin roll där, och då får man ju bygga lite utifrån det, och det vill ju inte Christian Andersson göra med landslaget. Alltså han kräver väl kanske, eller det gäller väl även Konradsson till viss del, alltså att han kräver...
Jag kan ändå köpa, jag har större förståelse för Olsson att inte han tar plats där, framförallt i konkurrensen mördande, men just Konradsson. Alltså i sådana här matcher bevisar han ändå, han står som 2 bakåt framför Illich där i Vesprem. Löser det liksom utan några större liksom missöden. Och framåt så, fan, vissa mål han gjorde var som trycker sig förbi rakt igenom 2 tunga treor i försvaret. Så visst kan han, ja visst har han bevisat att han kan spela handboll mot yppersta världsklassmotstånd.
Ja, han har ju varit med. Jag menar, han var ju med i både VM och OS. Så att, nej, det var han inte. OS var han inte med, va? Nej. Men han har varit med i flera mästerskap. Och Gottfridsson spelade ju, så att ju bytte en hel del anfall försvar senast ju i EM. Så att där verkar Christian ändå ha råd att byta mitten igen i anfall försvar.
Ja.
Du får dra igång en kampanj då.
Här får jag göra det. Konradsson till landslaget. Säterström och Vanjes fick ju löneavdrag.
Ja, för detta. De skulle leva på någon sorts existensminimum. Jag vet inte riktigt. Sen vet jag inte hur länge det skulle vara, för de närmsta matcherna skulle väl, ja det var väl till, går de vidare så är det nog får de ut tillbaka lön. Får man göra så?
Jag undrar ju det. De har väl lite flytande regler så i Ungern kanske. Men...
Det är möjligt att det står så i kontrakten. Men det skulle man skriva på ett sånt kontrakt. Förlorar ni fel match så får ni Får ni leva på existensminimum?
De skrev då Westbrom i pressmeddelandet att det berodde på den senaste tidens resultat. Och det är alltså då, de vinner alla matcher, men de förlorade hemma mot Pick Seged och de förlorade borta mot Skam. Det är de två förlusterna de har haft.
Men jag menar, det hade ju aldrig tillåts i Sverige. Då hade man ju...
Alltså, det hade varit
på spelarfacket i Ungern då.
Jag har faktiskt varit i kontakt med Säterström, men det är ju munkavel på, så man får ju aldrig veta någonting där. Det är inte så öppet förhållande till medier i Ungern som det är i här uppe hos oss och i Tyskland kanske.
Nej, det gäller väl i Ungern överlag. Det är väl liksom lite, det är väl åt Polen och det hållet. Alltså jag menar, vi snackar även riktig journalistik. Den vanliga. Vad heter nyhetsjournalistik? Det är väl lite styrt på lite inte så fina kunder kanske. Alltid. Samhället.
I alla fall retur på påskafton då. Imorgon när ni lyssnar på det här, den får man ju egentligen försöka smita ifrån släktmiddagen och titta på.
Jag ska vara uppe på tak. Går på att lägga om taket på stugan, vilket vi har hållit på med hur många helger som helst. Det blir ju aldrig klart. Nöja pannor ska uppe. Nej, jag är med. Det är en kompis till mig som är totalentreprenör för detta. Men han håller i det. Han gör ju det. Men jag försöker. Jag förstår att hålla lite och mäta lite och sånt där. Jag är ju väldigt ohändig. Men vi har dratt hit lite kompisar och även sambo och fruan är. Och det sågas och eldas. Och, det
är som på... Du gör som vi gör när man hjälper till att måla om någonting. Men du ställer fram två flak öl och sen målar man. Och sen...
Jag skjuter grillen, gör jag med.
Det är Flink. Tiden börjar rinna iväg. Vi känns väl färdiga för den här veckan?
Jag tror det. Jag vet inte om du och jag har fått mejlet nu om att utse det här officiella All-Star Team som medierepresentanter som följer handbollen gör tillsammans med tränare. Och några andra experter tror jag också. Så det får vi kanske anledning till att tänka igenom och återkomma till nästa vecka, va?
Nu ska jag kolla min mail här om jag ingår i den här gruppen. Nej.
Men sportschefen skickat.
Peta det gör jag.
Du var inte med i fjol?
Nej, Patrik var med i fjol.
Ja.
Jag fick bidra ändå.
Ja, det var du som satt ihop den då.
50-50.
Okej. Men men här i podden kan vi ju ge dig utrymme.
Absolut.
Nästa vecka så drar vi våra, vilka vi tycker, All-Star Team. Det är faktiskt man ska sätta etta, tvåa, trea på respektive position.
Hur lång tid har man på sig för de här All-Star Teamen? Hade man egentligen velat utse efter finalen?
Det är redan på tisdag ska det vara inne.
Ja, vi kan väl återkomma till det nästa vecka då.
Presenteras väl under finalhelgen där, den här finaldag. Ja.
Det är bra, glad påsk till alla lyssnare, så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Tack och hej.